Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ett dygn efter att det blev officiellt att Niklas Nilsson inte fick förlängt kontrakt gästade han Landskrona Boys-podden. I intervjun berättar profilen om känslostormen, mötet där han fick beskedet, och så namnger han klubbarna som nu är ute efter honom. Niklas Nilsson berättar också varför han inte var omtyckt i Boys omklädningsrum när han slog igenom som 16-åring, när Henrik Larsson stoppade honom från Villarreals konkreta förslag och när Real Madrid var intresserat. Vidare pratar 29-åringen om tiden då han blev klassad som idrottsinvalid och den osannolika resan tillbaka till Boys och Superettan. Han berättar om sin dödsångest och när han körde till akuten efter att ha fått ambulansförbud av sin sambo. Han avslöjar också hur det gick till när han, aningen berusad, förlängde med klubben i sitt hjärta. Han drar även till med rejäla hyllningar till två mittfältare i dagens trupp. Det, och mycket, mycket mer, när Niklas Nilsson gästar Landskrona Boys-podden. Niklas Nilsson, vi sitter på Landskrona IP. Du har precis avverkat en träning, du har sparkat i stolpar, du har glidtacklat. Glöden var där i kylan.
Absolut. Glöden fanns där. Det har väl alltid funnits. Men värmen i kroppen fanns inte idag. Alltså. Helvete vad kallt det var. Det var riktigt kallt.
Innan vi drar igång med själva intervjun så tar vi lite faktarutspunkter. Vad är med ålder? Så alla har koll på hur gammal du är.
29.
Bor?
I Kågeröd.
Familj?
Två barn och sambo.
Yrke?
Bilmekaniker.
Tyngsta merit?
Avancemang Superettan 2020.
Fritidsintresse?
Fotboll. Rögle BK.
Inspiratör?
Landskrona Boys.
Ditt livs värsta ögonblick?
Min korsbandsskada. Nej, nu gör jag faktiskt. Min panikångest.
Ditt livs bästa ögonblick?
När mina barn föddes.
Det har gått ungefär ett dygn sen det blev officiellt att du och Landskrona Boys ska skilda vägar. Det utgående kontraktet blir inte förlängt.
Mm.
Hur mår du?
Nu är det väl helt okej. Det har ju varit en speciell vecka. Jag har ju hoppats in i det sista, om man ska säga så. Men jag fick ju timma i början på förra veckan att det inte blev något. Så jag hade det på känn även i sista matchen hemma mot Vasalund. Och det var ju först då det slog mig att det här kan vara det sista jag gör på IP. Så det blev ju väldigt känslosamt. Sen har det ju varit en speciell vecka. Jag har försökt njuta så mycket jag bara kan. Samtidigt som jag har försökt vara professionell och göra allt jag kan för klubben de sista dagarna jag ska bära tröjan. Och den här sista matchen, tyvärr blev det ju en förlust så att säga. Men det har hänt mycket. Jag blev 29 i lördags också. Sista matchen i Boys. Och ja, det är tungt. Framförallt då när man har haft ett sånt gott umgänge med grabbarna i laget i under 2,5 år får jag ändå säga. För jag började träna här sommaren 2019 egentligen. Och fick lite blodad tand där på den säsongen där ju. Så det är speciellt att sluta. Men ja, där står vi.
Och du stod på Landskrona IPs gräsmatta efter slutsignalen mot Vasalund.
Mm.
Förra helgen blev det. Och då rann tårarna. har tårarna runnit fler gånger den senaste tiden.
Ja, alltså det blev ju det var ju brutalt där ute på IP. Det var ju jävligt fint på ett sätt och jävligt sorgligt på ett sätt. Jag märkte ju redan från att jag skulle komma in, så reagerade jag på att jag fick riktigt mycket applåder, både från ståplats och sittplats. Jag såg folk ställa sig upp när jag fick komma in, och bara där liksom så kände jag shit, wow, det här, jag har gjort ett gott intryck på många. Och efter slutsignalen då så så stod jag framför ståplats och sög in allt det goda man kunde göra efter en seger. Titta upp och hörde ofantligt många skrika att jag har gjort det fantastiskt och att de är stolta och ja.
Blir du rörd nu när du tänker på det?
Ja. Nej, det har varit fantastiskt. Sen så stötte jag på min sambo där precis innan jag skulle gå in i omklädningsrummet också, och då brast det fullständigt liksom. Hon vet ju hur mycket det här har betytt för mig. och har varit en otrolig person och mamma till mina barn under tiden som jag faktiskt har varit iväg. Det har ändå varit så att man har åkt till jobb 7 på morgonen, kommit hem 7 på kvällen i stort sett varje dag. Vilket innebär att hon har fått ta det tuffa med att laga mat, plocka undan, ta hand om mina 2 fina barn. Fina barn, men kan vara jävliga. Så där hon har fått stå ut med mycket. Vilket såklart gör det lite lättare. Hela det här grejen att det inte blir med. För hon förtjänar att göra något också. Under dessa åren så har inte hon kunnat göra mycket, så att säga. Så. Men sen kom jag in i omklädningsrummet efteråt ju. Och var fortfarande knäckt. Men då stod varenda seniorspelare upp i omklädningsrummet. Och gav mig applåder när jag kom in. Inklusive tränare. Wow, det var en av de finaste ögonblicken i min fotbollskarriär. Det kan jag lugnt säga.
När du hade fått beskedet att det blir ingen förlängning, så såg du till att det skulle bli en avskedsvideo. Du fick hjälp av Melker Bengtsson från klubbens medieavdelning. Och ni snodde ihop ett highlights-paket, och där du fick säga ett gäng välvalda ord.
Ja.
Och kan du berätta om det? Varför valde du att göra det? För det var ditt initiativ.
Ja, det var mitt initiativ till 110%. Jag sa till och med till Melker i somras när jag skadade mig. Drog min ljumske. Så sa jag till Melker att är detta mitt sista år, så vill jag att du hjälper mig med en video där jag verkligen får tacka Landskrona, folket och tränare och spelare. Som sagt, som jag sa i den videon så har jag levt min barndomsdröm. Jag har varit boysar sedan liten. Jag har imiterat spelarna när jag var liten. Jag stoppade in armen i t-shirten och imiterade Håkan.
Håkan Söderskär.
Ja. Alltså, hela Landskrona-familjen har stått mig nära om hjärtat sedan barnsben. Och min stora dröm har ju varit att få spela här inne. Så det har ju varit en dröm som har gått i uppfyllelse. Sen såklart så har man ju haft ambitioner. Innan jag skadade mig på riktigt så hade man ju ambitioner att komma så långt som möjligt. Men min stora dröm var att spela här inne. En vacker dag. Och det fick jag.
Mötet där du fick beskedet, hur gick det till? Vilka satt du där med?
Jag satt med Billy och Max. Alltså det är ju, det är ett jobbigt samtal för dem också. Max, som jag är så pass tajt med också, umgåtts mycket med innan jag egentligen var spelare i Hittarp och innan jag var spelare i Boys. Du vet, han är ju jävligt skön på det sättet. Så det första jag sa efter det här samtalet som jag kände på mig skulle komma liksom ett gott samtal hade vi där inne. Så sa jag till ja men då kanske vi kan börja umgås igen då. Kanske vi kan ta en lite då och då. Men då skrattade han ju bara för. Han har ju varit så jävla professionell. Så fort jag satt foten i en klubb han arbetar för, så fort han ska vara... han har ju varit min arbetsgivare tillsammans med Billy och hela klubben då. Så har han varit så jävla proffsig. Så det, du vet, allt annat än fotboll är inte aktuellt. Och det jag tycker det är jävligt fint också. Men jag vet vad jag har han nu. Och kommer kunna umgås med han många år framöver.
Köper du förklaringen till att det inte blir en förlängning?
Alltså, jag köper... De kommer ha att göra Max och Billy nu. Det är många spelare som försvinner, så att säga. Men jag köper hur de tänker. För på något sätt så måste de tänka framåt. De måste tänka på hur de kan utveckla sitt spel. Hur de kan utveckla sitt tänk att spela fotboll på. Och då, det är, businessen är så liksom att någon gång tar det slut och olyckligtvis så tog det slut för mig nu, men jag måste ändå köpa det till viss del. Sen är det ju såklart så att mitt hjärta för klubben är enormt och jag hade kunnat stanna här ett år till och egentligen vara vattenbärare och accepterat det, träna lite och sådana saker, men jag köper det, jag accepterar det och det tror jag att många andra gör också. I slutändan så tror jag och hoppas att det blir jävligt bra och att de får ut det de vill få ut av den här silly season som är på gång. Nu såg jag att de fick in en vänsterback från Kviding som jag fick goda intryck av när jag mötte han 2020. Det sa jag till Max direkt också. Barker var en jävligt genuin kille. Jag har ett litet minne av han när vi mötte dem. Det var att jag klagade på han liksom. Vad fan håller ni på att maska för efter 30 minuter? Ja, men hur fan ska vi annars vinna, sa han. Svinarlig, liksom. Jag kan inte säga ett ord till. Jag bara accepterar. Så jag tror de har fått in en fin kille där som kommer passa bra in i laget.
Om vi vrider tillbaka klockan till 2009.
Mm.
Om jag säger 2009, vad tänker du på då?
Det första jag tänker på är ju debuten mot Vasalund. Det är det absolut första jag får upp i huvudet.
Kan du ta oss tillbaka till den dagen? Hur var den för dig?
Ja, alltså... Jag var ju ung. Alltså, jag var ju ettrig och såna här saker. Det var inte så att jag gick och vila och... Jag hade inte lärt mig alls hur man skulle förbereda sig och sådana här saker. Det är klart att vi gick igenom sådana saker i ungdomsfotbollen liksom, men jag var ung. Jag ska vara ärlig, att jag trodde inte direkt. Eller jag har förstått att jag var duktig, men aldrig att jag var bra, alltså på det sättet. Jag gjorde mycket mål och har alltid fattat det liksom, att jag kom ju till BoIS för en anledning, men det var ju först när jag kom upp i A-laget som jag fattade att shit, jag kanske ändå ska satsa på detta. Och det var först då som jag började vara lite mer seriös och såna här saker och förberedde mig på ett bättre sätt och så. Men ja, den dagen var ju hektisk. Liksom, jag hade många tankar i huvudet. Såg framför mig att jag skulle komma in och göra mål och det blev ju två baljor på 7 minuter, så det var jävligt häftigt. Jag kommer ihåg att efter den matchen så... Alltså min Facebook, kommer jag ihåg, exploderade ju. SMS, hela telefonen. Jag tror jag hade typ 40 sms när jag kom in i omklädningsrummet. Och dagen efter så var det ju stora, de här gula affischerna på en Kvällsposten. Och sån här var
uppe. Löpsedlar.
Löpsedlar i hela staden. Alltså... kom in på Citygård, så stod man på den här storbildsskärmen. Så hade de såklart tagit den filaste bilden som fanns på mig. Så. Men så det blev ju mycket hype kring mig. Mycket snack och i samma veva så blev det landslagsfotboll. Och, alltså, det gick ju sjukt fort. extremt fort gick det. Men det var jävligt häftigt.
Du var 16 år då när du gjorde den succédebuten,
ja.
som är historisk och legendarisk på alla sätt och vis i BoIS. Hur hanterar du hela situationen? Hur hanterar du den hypen som du pratar om?
Jag var nog ingen vanlig 16-åring som de flyttade upp alltså på det sättet. Alltså, det var ju många som inte uppskattade mig, kan jag säga, när jag kom upp i A-laget.
För att?
Jag tog sån jävla plats. Jag tog riktigt mycket plats.
Så lika mycket plats som du har gjort nu som 28-29-åring?
Ja. Yeah. Kanske inte så... Alltså, det är ju inte så att jag gick runt och gav tips, kan jag säga. Så jag gick inte och gav Linus Malmqvist tips vad han skulle göra, till exempel. Eller Jocke Persson. Det var inte så. Men jag tog plats. Jag tog min plats i omklädningsrummet. Och jag ville vara bäst. Och då, om det krävdes att jag gick någon på nerverna, så gjorde det. Det har ju bara... Jag har ju lärt mig av det. Jag har ju lärt mig hur jag skulle gå tillväga. Jag blev ju inte omtyckt i början. Men jag kommer ihåg att jag blev väldigt tajt med Holter.
Kristoffer Tapp och Holter, mittfältaren.
Ja, och han fick ju Max till att börja tycka om mig hyfsat. Max gillade ju inte mig från början.
Max Mölder som då var lagkamrat med
oss. Ja, ja. Mm. Han tyckte också att det var en jobbig jävel. Alltså. Men Holter... Holter fick sen in mig i gänget lite där med Max och Pidde.
Pidde?
Karlsson. Så de tog hand om mig som fan sen. När jag hade lugnat ner mig lite. Jag var och käkade lunch med dem varje dag i stort sett på hotellet. Och, så det...
Gick du inte i skolan?
Till början gjorde jag. Men alltså, jag var för dålig för att kunna göra både och. När det gäller studier. Ena dagen, vi var ju heltidsanställda då. Och ena dagen tränade vi 10, andra dagen tränade vi dubbelpass. Och sen så hade vi nått eftermiddagspass. Så jag missade hur mycket som helst. Och jag hade inte motoriken för lyckats plugga ihop allting som jag missade. Så till sist sa jag, det blev för mycket alltså. Så jag la ju studierna åt sidan.
Och då, det var det året, alltså 2009, när du var 16-17?
Nej, det var i början 2010.
Okej.
Okay.
Hur funkade det? Liksom?
Ja, men det funkar ju bra. Alltså, jag fokuserar bara på min fotboll. Jag fokuserar på fotbollen och fokuserar på det som jag tyckte var coolt, roligt. Och det som jag ville satsa på. Sen så var det kanske inte ett av mina smartaste beslut. Men det var mitt beslut. Och det var jag väldigt tydlig med. Det är någonting som jag vill. Sen i slutändan så hade jag nog valt skolan ändå. När jag skadade mig första gången så valde jag att hoppa på en linje igen. Liksom, för att då någonstans börjar man inse att fotbollen kanske inte varar för alltid. Och då hoppar jag på en linje. Hoppar jag på samhäll. Det passar ju mig jättebra eftersom att jag var så jävla bra på studier. Så passade det utmärkt, tänkte jag där. Men sen när jag skadade mig andra gången så hoppar jag av det igen. Och ville bara lägga fokus på min rehab. Och sen sket det sig. Och sen så fick jag en möjlighet till att gå in på fordonslinjen i Svalöv. Och då tog jag det. Sen blev det att jag fick börja jobba med det. Blev skit om nävarna istället, helt enkelt.
Då när du gjorde succé och var en hypad tonårstalang och du var på ungdomslandslagens radar och även utländska klubbars radar.
Mm.
För visst var det så att det var europeiska klubbar där ute som var sugna på det Niklas Nilsson.
Ja, det var ett par stycken. Det var en klubb som var jätte, jätteintresserad och som i stort sett hade ett kontrakt på bordet till mig.
Vilken klubb?
Villarreal. Men där sa ju Henke Tvärne.
Henke Larsson då var det tränare för.
Ja, tränare slash manager. I Boys, han sa ju nej till det.
Hur tog du det då?
Alltså jag tog det ganska hårt. Alltså det är en dröm som alla ungdomar går upp, alltså har. För någonstans att spela fotboll utomlands i stora, stora klubbar. Så det är klart att jag tog det hårt. Och det var ju så här att jag satt ju på ett U-kontrakt. Nej, jag hade fått mitt A-lagskontrakt då. Så jag satt ju på ett kontrakt som var i 2 säsonger till. Och då sa jag, och jag köpte liksom, nej men vi vill inte släppa dig. Okej, men låt mig åka ner och känna på deras miljö. För de ville ju bjuda ner mig också. Och låta mig träna med deras Liga B-lag. Alltså, de vann ju den ligan då också. Men de fick ju inte gå upp, för de hade ju sitt A-lag där ju. Så då skulle jag åka ner och träna med deras seniorer. Men jag fick inte det heller. Så det störde mig nog, det störde mig mer. Än att man fick ett nej från ett annat pack. Alltså, att jag skulle gå dit, så att säga. Sen, hur pass långt gånget det gick mellan Henke och klubben, det vet jag inte. Men vad jag har förstått så var det ju så att de ville ju ha mig. Och det var till och med så att när jag skadade mig så fick jag ju ett mejl från dem att vi är fortfarande intresserade av det. Vi väntar på dig. Liksom att bli frisk. Jobba tillbaka. Så ses vi. Så det gav ju mig hopp. På något sätt. Att då har jag gjort ett bra intryck där liksom. Men sen skete sig. Men där var ju ett par klubbar. Det hade varit jävligt häftigt att få komma ner och träna med något av lagen. Det var ju ändå det var ju Villarreal som visade det största intresset. Alltså rent så. Sen bjöd de ju ner mig. Valencia ville att jag skulle komma och känna på deras miljö. Och sen Real Madrid ville att jag skulle komma och känna på deras miljö. Och träna en vecka. Där var ju inget konkret annat. Mer än att komma ner och prova. Och sen var det Sevilla också, tror jag. Men det är ju liksom inga dussinlag. Alltså det är ju sjukt häftigt. Och det är bara en sån grej jag hade gjort så jävla mycket för mig. Att få komma ner och prova. Ta nu som de gör nu här till exempel, att vi har ungdomar i 17-19 som har varit nere i Italien och tränat med några lag. Alltså det gör så jävla mycket för deras framtida fotbollskarriärer. Och får känna på
gör det?
Nej, men man får känna på andra miljöer.
Mm.
Alltså någonstans så är det ju ändå så att alla ungdomar som spelar på elitnivå i svensk fotboll har en ambition till att spela så högt som möjligt. Det är jag helt övertygad om. I alla fall 95% av dem. Och då är det ju så här att allsvenskan är inte det högsta som en ungdom drömmer av. Det är kanske en mer realistisk dröm. Men det är inte den drömmen. Utan det är ju att ta steget ut till Premier League, La Liga, franska, holländska. Alltså de här stora ligorna. Tyskland till exempel. Det är ju en dröm. Att få göra det. Att man då får, så som de jobbar nu får de komma ner och känna på deras miljöer och sådana här saker. Man hittar ett samarbete gentemot klubbarna. Boys, jag vet inte, jag kan inte, jag ska inte säga att jag insett det, hur det funkar där. Men på något sätt så känns det som att klubben har en bra kontakt med den här italienska klubben. Hellas Verona tror jag till och med. Det var någon spelare som gick dit nu också.
Ja men precis, Andy Seignolaho.
Ja. Yeah.
Som spelar en del i U21-laget. Annika yeah. Pandallan som var ju också där och så var han i Bologna också.
Ja, yeah, precis.
Så var det ett knippespelare i Arezzo från CIC, tror jag.
Ja, yeah, ja. Yeah. Men det är ju ändå liksom, det är en erfarenhet man får med sig. Och det är någonting som man kan bära med sig i livet, att man har varit där. Det är en stor grej för en ungdom, för en ung spelare. Sen är det ju jätteviktigt att de tar det på rätt sätt och inte flyger iväg såklart. Det är möjligt att jag hade varit uppe bland målen i 6 år efter att jag hade varit där och så. Men det är fortfarande en erfarenhet som jag skulle vilja ha med mig.
Första korsbandsskadan kom.
Mm.
Andra korsbandsskadan kom.
Ja.
Tredje korsbandsskadan kom.
Mm. Ja. Alltså rent krass så var det ju egentligen bara en korsbandsskada.
Okej.
För det var ju så här att min kropp accepterar ju, tog inte emot det nya korsbandet som opererade sina kroppar. Så det stötte bort det. Och nu vet jag inte procenten, men jag snackade med Thomas om det, just den här, och de sa det.
Thomas Martin som sjukgymnast, för yeah, de som inte har koll.
Ja, yeah, han sa ju det att procentuellt så är det ju extremt lågt att det händer. Och det hände 3 gånger på mig.
Mm.
Och då är det den första, den sena man tagit för min baksida som man har använt. Och sen har jag fått ett konstgjort korsband. Eller konstgjort. Jag fick en död människas led som blev hitskickad från USA. Och fick prova det. Och det funkar inte heller. Och då, jag fick ju tankar hela tiden. Vad är det jag har gjort fel? Och vad är det som har hänt? Och såna här saker. Men det var ju, på något sätt så var det ju lättare för mig att acceptera det. Efter att jag åkte in. Jag åkte in dagen efter. Och fick en magnetröntgen på mitt knä. Och då visade det sig att det var inget korsband. Alltså korsbandet fanns inte kvar överhuvudtaget. Hade det gått av någonstans så hade det ju ändå suttit fast i sina fästen på ett sätt. Men det fanns inte, det var helt borta. Så kroppen hade ätit upp det. Så det var bara muskler som hade hållit ihop det.
Hur var hela den perioden?
Alltså den var ju jättespeciell. Jag kommer ihåg ju sista gången när jag vred knäet här innan jag liksom så fick sluta. Det var ju på en gåsaboll här ute. Kommer ihåg, det var ju rykte. Folk trodde jag var svinpackad när jag sprang runt här ute och hade gåsaboll. Men
varför tror de det?
Nej, men det är ju gåsaboll.
Ja, okay.
Man dricker öl på gåsaboll, så
ja,
är det ju.
Ja.
Och jag hade tagit en öl. Men det var inte det som gjorde att det skadade mig. Utan det var ju att kroppen hade stött bort. Det var inget korsband. Och det var en tillfällighet att jag vred knät då. Det hade kunnat hända 2 veckor tidigare. Eller 2 veckor senare. Det hade kunnat hända efter 6 månader. Nu, jag har inte vridit knät nu på hur länge som helst. Trots att jag inte har haft korsband liksom. Så det är bara otur att jag inte märkte det. Att jag fick gå igenom de här tunga månaderna gång på gång. När det inte var någonting att jobba för. Det var redan kört, men jag visste inte om det.
Om man kollar på din officiella statistik från svensk fotboll. Så 2009 så gjorde du 3 mål på 12 superettan-matcher. 2010 1 mål på 6 superettan-matcher. Sen tar det stopp. Så hittar man Kågeröd i division 3 2016. Mm. Men däremellan så har du alltså blivit klassad som idrottsinvalid. Men du har i själva verket inte slutat spela. För du håller igång på låg småklubbsfotbollsnivå.
Ja, ja.
Som målvakt i början.
Ja, jag stod en halv säsong i Svalöv.
För berätta där, och vi börjar med liksom, ja, men läkarens dom.
Men hans dom var ju, den var ju stenklar. Han sa ju liksom att du kan inte spela fotboll. Alltså det är inte bra för dig att spela fotboll.
Och då var du 19?
19, ja. Så sa jag okej. Men jag förde en dialog med Thomas och sa jag, men vad fan, kan jag stå mål då? Ja, det ska nog inte vara något problem. Så länge det inte håller på att vika sig och sådana här saker. Ja, nej, men du gör det. För du vet, jag vill ju ha tugget i omklädningsrummet. Jag vill sitta med lagkamrater och jag vill bli förbannad efter en förlust och sparka sönder soptunnar och hetsa spelarna när vi har vunnit. Och hela den här grejen vill jag med mig. Jag var alldeles för ung för att sluta med det. Jag vill inte börja med pingis eller något sånt skit liksom. Utan jag vill hålla på med det fortfarande. Så det blev ju att jag sa visst, jag testar stå. Sen konkurrerade jag ut första målvakten i Svalöv också. Så det var vass alltså. Jag var riktigt vass. Jag var dålig på hörnor, hade jag problem. De skrev in 2 hörnor på mig. Jag var inte så lång. Men det var kul. Sen var det en B-lagsmatch i mitten på säsongen när vi saknade folk. Och de frågade, kan du tänka dig att sitta på bänken? Spela någon minut om det går. Ja, yeah. Vad fan. Liksom. Varför kan det när jag viker knät och får lite ont? Liksom. Och då fick jag väl en 20 minuter och gjorde 2 mål. Och sen sa jag det att nej, jag håller mig, jag spelar ut.
Men din din dröm hade någonstans slocknat.
Ja, ja, den var ju väck. Den var ju borta. Mm. Den var ju totalt borta.
Men hur var det att ändå beträda fotbollsplaner och vara i fotbollens kontext och ändå fortsätta spela trots den domen och trots den där drömmen som var väck?
Nej, men alltså det... Jag var ju... fan ska jag förklara det? Men det, alltså det gick ju inte så pass lång tid att jag liksom hann glömma vad som skedde och såna här saker ute på planen och i omklädningsrummet, utan jag var ju ganska fast besluten egentligen från start att jag ville hålla på med detta på ett eller annat sätt. Så det är ju en sak som jag är väldigt stolt över, att i den tuffaste stunden, en av de värsta stunderna i mitt liv, så lyckas jag ändå ta mig till det beslutet att jag ska fortsätta med det på ett eller annat sätt. Och det är en sak jag är jävligt stolt över. Och glad att jag gjorde. Så det blev som att man börjar om. Men samtidigt så bör man aldrig borta från det. Sen var det ju så att jag hade ju inte spelat matcher på hur länge som helst eftersom att jag varit skadad. Så det var ju svinkul. Så jag fick ju en halv säsong ute och då vann jag ändå, jag tror till och med jag vann skytteligan i femman där med 19, jag blev delad tvåa, eller delad etta med en kompis, blev på 19 mål. Och sen efter det så, ja, östes där in baljor.
Du var småklubbsfotbollens målkung i väldigt många år.
Mm, jag hade en tendens att göra mycket mål ju. Jag har ju gjort, jag skulle ju säga att jag har gjort över 140-150 mål under de åren i småklubbsfotbollen.
Väcktes det någon form av tanke att jag kanske kan spela på högre nivå, kanske till och med elitnivå igen?
Nej, inte direkt. Utan det kom ju först där jag smällde in en 33 baljor i trean. Då fattade jag ju att... alltså då hörde jag ju till och med att det var klubbar. Jag kommer ju att prata lite med Roa Hansen som var i Åtvidaberg då. Som sa liksom vi håller kontakten. Och sen, för det var ju så en jävla resa. Alltså folk som förbjöd ju mig från att spela division 3 fotboll. Utan fyran var ju det som var stoppet.
Det var så, försäkringsbolaget som
yeah.
Satte stopp. Men hur... lyckades du ändå spela i tre?
Alltså, jag ska vara ärlig. Jag har fan ingen aning alltså. För det var ju så här att min tränare i Kågröd, Johan Isgren, han jobbar ju på Folksam. Så han kollade ju med dem när vi tog steget upp med Kågröd i trean. Vad är det som krävs liksom för att han ska få spela i trean liksom? Sen rätt för det så bara fick jag ett brev på posten att nej, men vi ger dig dispens för att spela division 3. Ja, okej. Okay. Så spelade jag i trean det året, gjorde en 33 baljor, vann skytteligan då. Och sen hade vi ju året efter ville hitta på mig. Så här, jag får inte spela i division 2. Då vet jag om Högernäs ville också ha mig, så de kontaktade ju en advokat för att kolla på det. Och då skickade de, jag vet inte vad en jävla snack där, de skickade till folk som sa, men han kommer ju inte kunna tjäna pengar på den då och såna här saker. Och sen kom det ett nytt brev på posten. Ja, nej, men vi godkänner division 2. Och sen så spelade jag hit-up där ju. Och gjorde en bra säsong ute efter förutsättningarna. Jag spelade ju en halv säsong och det gick ju svinbra. Jag gjorde mål varenda match där i första 7-8 omgångarna. Sen fick jag ju... åkte jag på det tuffaste kampen jag varit med om i mitt liv. Där jag fick en panikångestattack för första gången. Sen var det ju i stort sett en ständig kamp resten av det året och egentligen året efter också.
Du har ju berättat om detta tidigare, om din panikångestattack. Du får gärna berätta det igen. Hur var det? Vad hände?
Ja, nej, men alltså om vi börjar någonstans så hade det ju hänt sjukt mycket i mitt liv. Jag har ju alltid haft ett väldigt fartfyllt liv. Med allting egentligen, med fotboll, jobb. Jag gillar ju hitta på saker och ha umgås med kompisar. Och jag har precis köpt hus som skulle totalrenoveras, som jag gjorde själv tillsammans med min sambo. Vi fick barn i samma veva i stort sett. Jag bytte jobb. Jag gick till en ny klubb. Och på min semester det året, när jag började lugna ner mig, så bara small det till. Jag kommer ihåg att jag stod nere vid kiosken. Skulle handla i Kågröd. Och stod och snackade med en bekant där nere som jag stötte på. Och så bara kände jag att det bara slog till i mitt bröst. Alltså det var som att någon slog ett knytnäveslag rätt i bröstet på mig. Och jag kände att jag fick tungt att andas. Och liksom sa det till mig, vad fan händer liksom? Bara tänkte, ja okej, men det blir inte värre. Så reste mig upp, så tog det bara typ 2 minuter. Sen kom det slaget igen. Och jag bara kände, shit, jag måste hem. Jag ville bara fly platsen, så att säga. Och jag började hyperventilera på vägen hem. Och sen när jag kommer hem till svärmor då, som bor 2 hus ifrån oss egentligen. Min sambo och min påg var ju där hemma då. Och då sa jag direkt, ni får ringa en ambulans. För jag håller på, jag tror jag har en hjärtinfarkt. Och jag känner hur hjärtat pumpar. Och det, vänster arm domnar bort. Börjar stickas i fingrarna. Och du vet, bara det kännetecknar ju, shit, mitt hjärta, jag kommer dö nu. Så vi ringde ju 112, och sen så gick vi igenom, jag berättade mina symptom och såna här saker, och de bara, ja, ambulans är på väg. Det tog säkert 40 minuter för ambulansen komma. Och när de kom in så var de så jävla lugna också. Och jag var tosig, så att jag håller på att dö här. Vad sysslar ni med liksom? De kopplade upp mig på ett EKG och sen så sa de, där är inget. Och då berättade de det för mig. Vi var så pass lugna, för utifrån dina symptom som du hade sagt till oss, så kännetänker allting på en panikångestattack. Du hade ingen smärta i bröstet, vilket du får vid en hjärtinfarkt exempelvis. Du är alldeles för ung för att egentligen få en sån sak. Så de var ju tvärlugna. De såg ju på mig att jag höll på att andas så här, hyperventilera hela tiden. Men vet, då slog det mig också, för fan, jag borde ju varit död alltså. Om jag hade nu fått det, det har gått lång tid. Så de sa ju det, nej men det är lugnt. De tog lite tester, det var ingen så fara och så, jag kunde bli hemma och så. Så var det inte mer med det, och jag kände inte av det efter det. Sen dagen efter spelade vi en DM-match. Och jag berättade ju direkt för Max och Lion, att som assisterande där ute och hjälpte till.
Ja, Max Mölder var tränare för
Hittarp. Ja, precis. Jag berättade ju för dem att jag åkte på en panikångestattack igår. Och jag känner mig lite konstig idag. För jag vaknar med lite yrsel och såna här saker. Och sen så spelade jag matchen, det gick bra och liksom inget konstigt så. Och sen så började de här grejerna, attackerna, komma igen. Och då fick jag även ångest. Där jag gick med tryck i bröstet konstant. Alltså jag gick tryck på bröstet hela tiden, och jag var helt säker att nu är det något fel på mitt hjärta igen. Jag ringde ambulans flertal gånger efter detta. De kom ut, och till sist sa min sambo till mig, men för fan Niklas, alltså du där är inget fel på dig. Du kan inte ringa ambulansen hela tiden. Det är faktiskt folk som dör, som behöver hjälpen. Det är bara, du får andas där igen liksom, och jag blir tosig på det. Nej, jag håller fan på att dö här. Alltså, så nu skickar du ut, ringer du till dem så de kommer ut och hämtar mig. Men jag fick ju samma svar hela tiden. Nej, det är inget fel på dig och sådana här saker. Sen kom det till och med så att jag vågade inte ringa ambulansen, för att jag var rädd att min sambo skulle bli svinsur. Så jag körde in till sjukhuset då istället och satt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag är där på akuten och vill ha hjälp. Så, och det är... Ja, så jag kan säkert ha gjort en 20-tals EKG. Jag gjorde 2 stycken sådana här 24-timmars EKG. Där man sitter med ploppar av hela dygnet liksom på hela kroppen. Jag gjorde ett ultraljud på hjärtat. De tog tester, de tog sprutor. Alltså de testade allt på mig. Jag fick samma svar alltid. Det enda jag inte hade gjort var ett sånt här cykel-EKG. Där jag sitter och pressar mig. För jag fick ju symptomen vad som värst när jag tränade. För då kände, så fort jag började känna att hjärtat slog fortare så blev jag rädd. Så Max, till sist sa Max, du, nu gör du så här. Imorgon så kör du in till den läkaren. Du gör ett sånt EKG. Sen är det bra. Liksom, och han riktigt bestämt sa en timme. Liksom, att, för han fattade också att det är inget fel på han. Men han måste få in det i huvudet. Och då gjorde jag det. Och sen så kände jag bara att fan, sen blev det bättre. Och sen så mötte vi Eskil borta, kommer jag ihåg. Och jag gör ett jättebra inhopp. Jag har en bra match där. Fan, jag tror till och med jag har en bissa som går strax över i den matchen. Och Max skickat mig efteråt. Ser du? Nu liksom att vi är jävligt stolta över att du har gått igenom det tuffa här nu. Och nu är det bara till att öka. Och då börjar jag ju träna igen. Och ju mer jag tränar, ju mer förstod jag att jag kommer inte dö. Ju mer jag fick de här attackerna så fattade jag också att det är bara en reaktion. Sen började jag ju med kognitiv beteendeterapi, alltså KBT. Jag träffade psykolog och pratade om vad som skulle kunna vara fel. Och han berättade ju, jag fick ju massa fakta på vad som händer i kroppen vid panikångestattack, att det jag hade var ju dödsångest. Jag var ju livrädd för det. Och det visade sig att det var ju på grund av att jag antagligen fått barn. Alltså jag var ju livrädd för att försvinna ur hans liv. Och lämna min sambo med grabben ensam. Så det var ju den stora omställningen egentligen. Sen fick han ju mig till att komma över den här tröskeln. Där jag liksom insåg att ja, men det är inget farligt. Det är inget farligt att få panikattacker. Utan det är en reaktion som kroppen får när du behöver fly från något. Då är det liksom viktigt för dig att liksom inse att jag behöver inte fly från detta. Utan jag behöver bara ta mig igenom det. Andas igenom det. Jag körde olika typer av mindfulness och såna här saker. Kändes sjukt flummigt när jag gjorde det första gången. Jag kommer ihåg att jag låg i badet, tände ljus och... Så han gjorde mysfaktor till 1000 och så satt jag på och så lyssnade på någon kärring som ville att jag skulle andas 16 gånger ut och in. Och jag tänkte, vad är det jag lyssnar på? Alltså jag kommer bli dum i huvudet. Jag tog den 6-7 gånger och sen så, wow, liksom vilken effekt det gav. Så det höll ju på länge och jag ville ju inte ta en massa tabletter och sånt med det. Men till sist så gick det så pass långt att jag orkar inte mer alltså. Jag orkade inte må dåligt och då valde jag liksom att gå på en kur med antidepressiva för att hjälpa mig på traven helt enkelt. Och det är ju medicin som jag tar än idag. Och som jag någon gång ska trappa ner med när jag känner mig redo för det. Det finns ju fortfarande dagar där jag kan få lite tryck i bröstet. Där jag kan få lite tungt andas och såna här saker. Men jag har lärt mig, nu vet jag vad det är. Och jag har lärt mig att hantera det. Och på något sätt så har jag också lärt mig att någon dag ska vi alla dö. Och det är på något sätt att, ja men dör jag nu så får det vara så liksom. Att se det du har varit med om istället för att se det du förlorar. Liksom uppskatta allting du har fått. Inte det du kanske får, så att säga så. Det var en riktigt jobbig period. Men som sagt, jag hade fina människor runt mig som hjälpte mig riktigt mycket.
När kom du över krönet? När började du hämta dig på riktigt?
Nej, men alltså jag kom väl egentligen över krönet när jag började med min KBT och när jag fick folk runt mig som sa till mig på skarpen. Det var nog vändpunkten för mig när min sambo tryckte på mig att det är inget farligt, samtidigt som att hon stötte mig extremt mycket. Max var en stor del i det när han liksom sa till mig att ta dig igenom skiten nu bara liksom. Och Rasmus Lejon som också var hittat, han hade själv varit med om det. Han pratade ju extremt mycket med.
Som också var tränare då.
Ja. Yeah. Han pratade ju jättemycket med kring det. Sen är det ju faktiskt så att jag valde att gå ut med det. Jag valde att gå ut med det tidigt. För dels för att jag ville få folk till att prata om det. Jag ville få folk till att, som kanske har det, som kanske vill kontakta mig och prata om det. Om de på något sätt kanske vi kan hjälpa varandra. Istället för att jag ska söka upp människor med det, så vill jag liksom visa tydligt att jag finns här för er. Hör av er så kommer ni finnas för mig också. Därför har jag tyckt att det var ett lätt beslut för mig att gå ut med det direkt. Ut i media och allting. Jag har aldrig varit blyg för det. Nekade aldrig. Jag trodde inte på det innan jag själv fick det.
Du trodde inte på psykisk ohälsa?
Absolut inte. Gjorde jag inte. Men jag har aldrig haft något agg mot det. Alltså, säger folk att de mår dåligt så mår de dåligt. Men jag har inte trott på att huvudet kan spela det sprattet som det verkligen spelar mig. Alltså, jag gick mycket promenader när jag fick det. Och fick overklighetskänslor. Och det är bland det sjukaste. Alltså det var som att jag gick in i en tecknad film. Alltså. Jag tittade upp mot träden. Allting kändes sjukt overkligt. Det var som att titta på någonting som var ritat. Så alltså. Det är sjuka grejer som händer i huvudet på en. Men samtidigt så är det ju. Det är inget jag önskar min värsta fiende. Alltså. Att behöva gå igenom det skitet. Jag bryter hellre benet rakt av alla de veckorna när de går igenom det igen. Alltså.
Det finns andra fall av psykisk ohälsa i boys-truppen. Är det någonting ni pratar om?
Alltså jag har ju varit väldigt öppen med det. Vi har suttit i omklädningsrummet och bara kommit och snackat om det. Och jag har sagt rakt ut, jag går på tabletter. Och då har jag fått frågor och jag svarar rakt ut. Vi har en i laget vars vän som till självmord. Jag tänker inte nämna några namn nu för jag vet inte om han. Så, men då valde jag att stanna efter träningen och prata med han. Liksom, och fråga hur han mår och sådana här saker. För det är så jävla viktigt att vi vågar öppna upp för varandra. Det är ingen jävla machosport vi håller på med. Bara för att vi är ett gäng grabbar som springer och ska vinna till varje pris. Vi måste kunna öppna oss för varandra. Och det är det som har varit så jävla speciellt med denna gruppen här inne. Vi vågar fälla en tår för varandra här inne. Utan problem. Vi satt i Båstad, höll tal för varandra. Vilas grät nu till varenda jävla tal vi höll.
När ni hade gått upp till
sömnet. Ja, han berättade igår också att när han gick och la sig på hotellrummet så kunde han liksom, kom där en tår i ögat, han tyckte det var så fint. Alltså bara det kännetecknar vilka personer vi har i laget. Vilken person Vila sig till exempel. Att våga visa sina känslor samtidigt som man är den typ av ledaren som man är. Och det är så sjukt viktigt i ett omklädningsrum. Och där tror jag att den grejen har varit en stor faktor till att vi har lyckats med det vi har gjort. Samtidigt som vi har varit jävla duktigt. Alltså duktiga fotbollsspelare och haft bra tränare. Såklart. Men det är en viktig detalj i ett lagbygge.
Du var i Hittarp 2017. När du fick panikångestattacken och det här började. Sen vände du tillbaka till Svalöv.
Ja.
Moderklubben.
Mm.
Och var där ett par säsonger blev det då. 2018 och 2019.
Ja, två säsonger blev det.
Och så hände någonting där sommaren 2019.
Ja.
I augusti, om jag inte minns
alltså, helt fel. Alltså jag smällde ju in ballor. Jag tror jag gjorde 47 mål 2019. I femman. 47 eller 46 blev det. Nu tog de bort vid några mål när något lag gick ur serien.
Så ja, Perstorp lämnar väl VO till slut.
Ja, så, men jag räknade med dem ändå. Så blev det 46 eller 47, kommer inte riktigt ihåg. Men, så på sommaren, kom ihåg att Max skickade till mig, för helvete, har du ingen jävla sponsor som kan täcka det? För det var ju 300 000 som skulle in. Så då skickade jag ju till Folksam. Vad är det som krävs för att jag ska få spela på elitnivå? Jag har liksom inga år att tjäna igen det på ändå. Det är liksom ingenting som jag kommer kunna levnära, alltså livnära mig själv på med fotbollen. Jag kommer inte kunna bli någonting inom fotbollen. Utan vad är det som krävs? Sen bara fick jag ett svar. Ja, men vi godkänner. Så skickade jag över det till Max. Sen tog det typ en dag. Sen hade vi ett lunchmöte. Jag, Billy och Max och Celedon på...
Akademichefen.
Ja. På Fellini. Ett riktigt bra möte. Och då kom vi överens om att jag ska börja träna en gång i veckan. Till att börja med. Och få känna på det. Och sen blev det två gånger i veckan. Sen så fort vår säsong var slut så blev det ju alla dagar. Och sen tränade jag ju på där i hela hösten fram till sista träningen. Och då fick jag ju, hade jag ett möte med Billy efteråt. Och ärligt så var jag inte tillräckligt bra egentligen för att han skulle ge mig ett kontrakt. Det kan jag säga rakt ut. Det tyckte ingen.
Varför fick du det då?
Ja du, de har, jag kommer ihåg Billy sa liksom att jag har inte fått någon riktig kontinuitet över detta. Han blev liksom inte riktigt klok på vad han hade mig i spelet, liksom hur, om jag skulle klara av det. Men så sa han ju det att Max, jag litar på Max. Liksom att, och Max hade ju haft mig hit upp, han visste ju alltså, vilken potential jag hade. Då i alla fall. Så de... Alltså jag lovar dig. Det är fan de enda tränare i hela Sverige som hade gett mig den chansen. Alltså. Så de gav mig ett prestationsbaserat kontrakt. Liksom att... Ja. Och där... Det kommer ihåg till och med Billy sa mitt i säsongen 2020 att... jag ska vara ärlig och säga att... jag tänkte bara att det skulle vara en backup till... Det hoppade lite då och då. Liksom när han blev trött. Men sen så hade jag en bra jävla streak där förra året. Gjorde ju många mål. Jag blev näst bästa målskytt tillsammans med Olsson. Tror jag gjorde ett mer med kvalet. Eller något sånt. Men hade en bra säsong. Fick spela mycket egentligen.
Ja, 23 matcher.
Ja.
16 från start.
Ja.
Utbytt i 10.
Mm.
8 mål.
Mm. Ja, det var okej.
Så gjorde du kanske någon assist också. Ja. Men kunde du se det framför dig att du skulle prestera?
Absolut.
Det kan ju.
Absolut. Absolut. 100%.
Från division 5 till 1.
100%. Så är att jag har att här kommer jag kunna göra mål. Allting handlar inte om vad jag gör. Det är vilka spelare jag spelar med också.
Så i vissa situationer blev det lättare för dig för att du hade bättre medspelare?
Ja, samtidigt som det blir svårare. Där var ju fler spelare som är vassa som får bollen. Så jag får ju inte lika mycket boll. Absolut. Men jag var helt övertygad om att jag kommer kunna göra mål här. I detta laget.
Men den här sensationella comebacken i Boys. Hur hanterar du den första tiden? När du fick ett kontraktsförslag på bordet. Jag misstänker att du funderade inte ens på att tacka nej.
Nej, eller? Absolut nej. Inte. Absolut inte. Och alltså jag frågar inte ens vad jag fick i lön. Alltså jag bara skrev på.
Vad fick du i lön?
Sa jag inte. Jag fick ett prestationsbaserat kontrakt. Jag har faktiskt sekretess. Alltså det är tystnadsplikt på det.
Och så är du inne i boysbubblan igen.
Ja.
Fick du nypa dig själv i armen? Eller hur?
Alltså ja. Alltså det var ju så häftigt. Alltså, men det var ju verkligen så att jag kommer ihåg sista träningsveckan innan jag fick beskedet om att jag skulle få vara kvar där eller få ett kontrakt då. Så sa jag Max till mig, gasa nu för helvete liksom. Och så kommer jag ihåg att jag har den sämsta träningsveckan på hela året. Sen jag kom dit. Alltså jag fick problem med min astma. Jag var till och med någon träning jag fick gå av för min medicin hjälpte inte. Det var ju kallt. Jag får ju problem när det är jättekallt och tar lungorna sig ihop. Så det stärkte ju inte mina sådana saker direkt. Och sen kom ihåg att första träningen 2020 så kom Max till mig nu att nu är du med. Men du ska inte vara någon jävla utfyllandsspelare. Nu är det dags för dig att visa att du ska spela också. Så ja, ja absolut. Liksom. Jag tyckte jag tog steg för steg hela tiden. Jag skapade mycket. Det tog ju lång tid innan jag gjorde mitt första mål egentligen. Men jag brände ju sådana sjuka lägen. Alltså, jag vet inte om det satt sig i huvudet på mig. Liksom. Men ja. Sen så small det mot Eskil i träningsmatchen. Och sen, ja. Resten är historia.
Och så blev det några tårar i Uppsala också när Boys säkrade arrangemanget till Superettan.
Vilken kväll alltså. Vilken jävla resa. Alltså, shit, alltså, du vet, man blev packad på två öl där inne. Alltså, man hade ju så mycket känslor. Direkt man tog, jag drack tre klunkar skumpa och två öl och kände liksom mig brusad på det. Wow alltså. Helvete, det svårt att egentligen beskriva, och jag blev så jävla känslosam för att då, det var väl ju först då, shit, jag har fan tagit mig tillbaka så på professionell nivå liksom. Sen så var det ju fortfarande så, ja, men jag har ju fortfarande inget nytt kontrakt påskrivet, men jag har faktiskt snackat med Michel innan att
Michel Ekberg, exempelvis.
Ja, att nej, men vi vill ha kvar det liksom, så jag hade det ju på känn. Sen blev det ju, alltså det blev ju sån jävla rolig resa hem, och vi festade ju hela vägen. Sju jävla timmar. Vi stannade i Göteborg för att spriten var slut, så fick Larnesjö komma från sin lägenhet med öl till oss.
Jesper Larnesjö som hade spelat under våren och sen flyttat till Jönköping.
Precis, vi stannade där. Ja, då klev ju alla av bussen och stod och hoppade i en cirkel på en mack liksom och skrek. Och fick vi öl och han med oss påfyllning där så vi kunde festa vidare. Jag tror vi var hemma, alltså jag vet inte vad klockan var, men 5 på morgonen eller något sånt, 4 kanske. Och då folket, alltså det här var ju fullt med folk. Det var bengaler över hela parkeringen här ute. Det var helt galet. Helt stört var det. Och när vi kommer ut, vi stod och sjöng ramsor med klacken. Jag till och med drog igång en låt, kommer jag ihåg. Helt väck var jag. Kommer fram en 7-8-åring timma i 4 på natten. Liksom, kan jag få din tröja? Och den var neddränkt i skumpa, i öl. Och alltså jag ville knappt ge den för att det luktade bara sprit hela tröjan. Men det är klart du ska få den liksom. En 7-åring som kommer upp klockan 4 på morgonen med sina föräldrar för att stötta oss. Så han fick min tröja och alltså, wow. Var hemma 6. Klockan slog 7:30. Upp och klädde på sig. Sen skulle man sitta på bussen klockan 9 eller 10 igen. Då åkte vi till Båstad ju.
Och på Båstad så blev, eller i Båstad, på Skansen, hotellet där, så signerade du något papper också, något avtal.
Ja, gjorde jag.
Berätta.
de försökte ringa mig tidigt. Jag hade varit jättetydlig att jag ska vara kvar oavsett vad som står i det avtalet liksom så.
Oavsett lönenivå så hade du tagit det.
Ja, yeah, det hade jag ju. Sen jag, alltså det blev fest, alltså vi kom ju dit upp på lunch klockan 11, det var ju fest redan då ju. Då kom de och beställde min skumpa och sånt, jag beställde in en gin och tonic direkt, jag var fortfarande inne i det här huset. Fan vad vilken resa vi har gjort liksom, och det blev fest, vi sparade, vi hade så jävla roligt tillsammans och glömde bort allting som hade med fotboll att göra, utan bara levde i nuet. Tillsammans, vi satt och sjöng och, alltså det var till och med folket inne på det här, det var ju fortfarande folk som bodde där och tyckte det var svinkul, kom fram och pratade med oss. Det var riktigt, riktigt bra. Sen på kvällen där skulle vi ha middag. Och då kom ju Michel och frågade om vi skulle ta kontraktet nu. Så, ja för helvete, sa jag. Men vet jag visste fan knappt vad jag skrev på liksom.
Så det måste du inte igenom?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså jag kommer knappt ihåg det. Alltså allting var så jävla extas, positivt, roligt. Men jag ringde ju Michel dagen efter. och prata igenom avtalet med han och komma överens om ett avtal sen. Så det var, det avtalet var ju mer för utåt sett. Alltså så man fick en underskrift och det, lite sådana saker. Så det var ju vissa lag som bara, vad fan skrev du på fest? När var vi på fest och sånt? Så jag sa, men alltså, lugn. Jag har varit överens sedan dag ett att jag ska liksom skriva på. Så det, ta inte detta på fel sätt liksom. Nej, okej, liksom. Men ja, alltså sjukt häftigt. Riktigt kul.
Och så 11 år efter din senaste Superettan-match.
Mm.
Så är du tillbaka.
Ja.
Känslorna, där och då.
Alltså. Det var väl egentligen inte så annorlunda gentemot året innan. Alltså, om jag ska vara ärlig. Men det är klart att det var ju häftigt liksom. Alltså, man har gjort Superettan-match igen liksom, och tagit sig tillbaka det steget ju. Men alltså känslorna var nog densamma ändå. Alltså, det var liksom fullt fokus på det vi gör och sådana här saker liksom. Jag försökte leva så mycket jag kunde i nuet liksom, och någonstans så insåg jag ju redan egentligen i början på förra året att ja, men detta kan vara sista året liksom. Det kan vara sista året. Och jag kände det i ettan också, det här kan vara det sista jag gör. Alltså du vet, man har hela tiden haft den lilla tanken av att jag kommer upp i ålder, jag spelar med ett knä. Alltså det är en pensionär de har anlitat, tänkte jag säga. Men så jag har ju bara haft två fantastiska år. Och jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det heller. På ett vettigt sätt som alla förstår. Men på något sätt så var det viktigt. Så med den här videon till exempel. Där när jag gick ut och fick tacka alla. För det är ju också någonting att Landskrona-publiken. Är det de mest krävande publiken i svensk fotboll alltså. Alltså de kräver mycket av oss. Men jag har nu fan. Alltså sen jag kom hit har inte jag hört ett enda negativt ord om mig själv. Och det förvånar mig. För jag har inte varit outstanding alla matcher jag har spelat liksom. Någon gång har jag tappat bollen så har jag ryt till fan och så. Men då har jag liksom bara fått höra, ja kom igen Niklas, kom igen. Det här pushandet. Så jag har varit sjukt skonad från det alltså. Och det har ju varit lätt för mig att bara gasa på det. Så ja, alltså känslan är egentligen densamma. Skillnaden var att vi hade publik i år jämfört med 4 år.
Du gjorde 10 matcher i Superettan i år.
Ja.
3 från start.
Mm.
1 mål.
Mm.
På Ullevi 8 juni. Ni spelar i Uruguays landslagsställ i princip. I reservställ. Det var en av säsongens bästa matcher. Kanske den bästa.
Nej, alltså vi var så bra. Alltså. Vi var så bra. Alltså allting funkar ju. Det var helt sjukt ju. Så bra vi var i den matchen. Sen så var ju guys blev ju ett bottenlag. Alltså, så många kommer väl tänka, ja men ni slog ett bottenlag liksom. Ja, det är möjligt. Men vi var svinbra alltså. Och det var ju sjukt häftigt. Sen är det ju gött att jag fick göra den första baljan i den blå tröjan också av alla. Så jag hoppas de har blått nu resten av livet, tänkte jag säga.
Så viktigt var det där målet för den där frisparken mot Geist, det där återkomstmålet i Superettan.
Nej, men det är klart att det var viktigt. Får jag väl ändå säga att jag är inte nöjd med denna säsongen individuellt. Det är jag ju inte. Alltså jag har haft mina läger till att göra mina mål också, men jag har inte lyckats sätta dit dem. Och då har det ju ändå blivit så att Oftast så har jag kommit in med fåtal minuter kvar. Svårt att göra något på de minuterna. Men jag tycker ändå att jag har varit inblandad i något under de minuterna. Och där är det på något sätt så att jag accepterar ju den rollen jag får då när jag kommer in. Du ska liksom, ja, du ska springa ner där och jaga dem där. Spring och jaga dem bara. Liksom, det är en roll som jag har accepterat och omfamnat. För att göra det bästa för mitt lag och mina tränare. Så jag har ju varit... jag ska inte säga nöjd, men ändå liksom jag gör det som jag, som krävs av mig i stundens hetta. Vill de att jag ska springa upp och ner på en kant, eller om jag ska springa ner och vara högerback, ja men då är jag det och accepterar det och njuter av det liksom. Och det är väl typ de, det har blivit mycket såna inhopp liksom. Någon gång har vi behövt jaga liksom, jaga mål, och man har kommit in med 12-13 minuter kvar liksom och försökt göra det bästa av det. Men ja, det är svårt, och det är svårt att hoppa in i en match, speciellt i slutskedet av en match. Det är jävligt svårt.
Korsbandsskadan / skadorna som gjorde dig då klassad som idrottsinvalid, hur påverkar det dig idag?
Alltså, jag ska ju vara ärlig och säga att detta året har jag knoppat piller hela året.
Smärtstillande?
Ja.
För att kunna spela?
För att jag har haft ont i mitt knä. Och så ljumsken också såklart. Det är första muskelskadan jag egentligen har fått under min fotbollskarriär. Det var när de drog ljumsken här hemma. Men
det är strax innan premiären i år? Eller,
Nej, alltså det där blev ju ingen bristning på det sättet, utan det var ju mer en överbelastning bara.
Okej.
Men det har väl säkert ett samband med att jag fick en bristning där. Men när jag fick bristningen hade jag inga som helst problem med ljumsken. Så ja, det är en jävla soppa, de jävla ljumskproblemen vi egentligen har haft i år. Alltså det har ju varit 7-8 spelare som har problem med sina jävla ljumskar. Alltså. Jag fattar inte. Förstår inte.
Men du har haft ont i knät i år. Men du hade inte det förra året när du spelade ettan.
Jo.
Det hade du.
Ja. Och jag hade spelat ett år till. Med smärta. Hade jag gjort.
Du, jag ska citera Billy Magnusson.
Ja. Tränaren.
Alla vill på något sätt ha med Niklas Nilsson att göra, men just nu har vi inget konkret att erbjuda. Det kanske dyker upp någonting framöver.
Mm.
Spelarkontraktet, ja, det förlängdes ju inte.
Nej.
Många förväntar sig att du hamnar i en annan roll i klubben.
Mm.
Hur ser du ut där? Billy, svara på frågan där. Hur ser du på saken?
Alltså, jag vill BoIS bästa. Och just nu så, det viktiga för BoIS nu, det är ju att få ihop laget. De är ju betydligt längre än vad vi många vet. Det är jag helt övertygad om. Så de har säkert de flesta pusselbitarna klara redan. Men det är ju den prion jag tycker de ska lägga på. Eller fokusera på. Och jag har ju ingenting klart just nu. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Det är en hel del lag i småklubbar. Det är något lag i tvåan. Det är något lag i trean som har hört av sig. Men på något sätt så vill jag nog starta upp en karriär som tränare. Och det ska jag inte säga. Alltså, jag ska inte säga att de har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha in mig. På ett eller annat sätt. Ja. Alltså Billy och Max är jätteglada för mig, och jag älskar att arbeta med dem och hela föreningen. Men jag, någonstans så får jag vara realistisk också, att jag har två barn där hemma. Jag har en sambo som har fått stå ut med mycket. Och just nu så blir det kanske tufft att ha hand om U19 när de säger att de tränar klockan 6. De börjar träna senare än vad vi gör. Det innebär att jag är hemma senare. Men och det skulle ju i så fall innebära att man skulle försöka, jag skulle behövt en tjänst där inne i så fall, där jag kan arbeta med det. Och den prion tycker jag inte de ska lägga just nu. Utan jag tror att det kommer bli så här, va? Att jag tror att det kommer bli ett år där jag kommer kanske ta och spela. Som spelande tränare någonstans kanske. Och gå mina utbildningar helt enkelt.
Tränarutbildningar alltså.
Ja. Yeah. Och i framtiden så vill jag ju in här igen. Absolut, jag vill ju hjälpa Landskrona på ett eller annat sätt. Men de har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha kvar mig här inne. Sen om det inte finns något konkret nu, det just nu är det väl inget egentligen. Men samtidigt så är det ju två personer som jag kommer ha kontakt med långt, långt fram i livet. Jag kommer kunna skicka till Billy när som helst och liksom flabba med han. Säga att jag kommer ha kontakt med Max veckovis. Liksom. Så det är ju, dörrarna är ju inte stängda. Men jag tycker att de ska fokusera på det som ska komma skall, så att säga. Så kan vi ta det därefter.
Vilken typ av tränare tror du att du kan bli?
Jag gillar ju att spela position fotboll. Alltså jag gillar ju, där är en boll. Den bollen vill jag ha inom laget. Så jag gör nu ganska snarlik Max och Billys filosofi. Hur de vill spela fotboll. Sen är det ju såklart att det fina med fotbollen är att alla tänker olika. Och det är oftast det som får en till att komma framåt. Och så är det ju så är det nu. Så det är inte alltid vi är överens, spelartruppen och tränarna där inne. Men då hittar vi ju någonstans en lösning där vi kan känna oss trygga med en sak. Och Billy och de säger, nej men då kör vi på det. För det viktiga är ju att vi ska känna oss trygga med det. Och sen så är det kanske någon gång liksom, nej men nu testar vi detta. Och det är det som är det fina. För att då har det kommit diskussioner som gör att vi utvecklas hela tiden. Så jag tror att jag är väldigt lik Max och Billys sätt att träna fotboll på. Och jag gillar ju verkligen deras sätt att spela.
Ett gäng klubbar som har hört av sig. Mm. Vilka klubbar?
Det är Kågröd, Dösjebro, FC Ariana i Malmö. Åstorp, Fortuna, just nu.
Inte Svalöv?
Nej, faktiskt inte. Svalöv har inte hört av sig.
Kan det bli en återkomst i Svalövs trän?
Alltså, jag tror så här va, att de är ju inne i en generationsväxling. Och det är, tycker jag är fint. Och om jag nu vill spela så vill jag inte jag in och röra för mycket där. I den grytan. Det är unga killar som har sitt umgänge där och hela den biten. Och jag tror att det är rätt sätt då att följa det.
Kommer du ställa dig i boysklacken nu när ditt lag spelar matcher?
Kan ju. Är jag bara ledig så absolut. Jag kommer spikstålen mot HF. 100%.
Hur ser du på boys framtid? Är det en allsvensk dröm som är realistisk? Eller handlar det om att etablera sig i Superettan några år framöver? Eller
vad? Nej, men etablera sig tyckte jag att vi gjorde i år.
Mm.
Alltså, det är klart att många diskuterar vårt bortaspel. Men det, jag har sagt det hela tiden, det handlar inte om att vi har spelat borta. Utan det handlar om att vi har haft så fruktansvärt mycket skador. Vi har inte haft samma förutsättningar som de andra lagen har. Det är liksom det är de grejerna egentligen som gör att vi har tappat så pass mycket poäng på hösten. Vi har inte gjort raka matcher hemma. Alltså vi har inte varit felfria hemma heller. Men vi har fått ett litet push när det har gått lite dåligt av vår hemmapublik gentemot när vi är borta. Vi har inte spelat en enda match utan boysupportrar på plats faktiskt. Jag tror typ Sundsvall var någon till mig. Det är stort ju såklart. Men i det stora hela så är det att vi fick så pass många skador. Och där är ju framförallt en spelare som jag ser som den stora nyckeln i det hela. Och det är Summer Almeled.
För att?
Alltså han är, om man förstår fotboll så fattar man hur viktig den här personen är. Summer hade inte varit den som avgjorde våra matcher. Alltså han hade inte gjort ett mål i 90:e eller kanske en assist i 90:e. Men han för ett sånt sjukt lugn i laget som gör att vi kan spela på det sätt vi vill spela på. Han ställer de kraven. hela tiden. Vi ställer krav på varandra hela tiden. Men han verkligen utstrålar ett lugn när han får bollen. Vet du, det kan se ut och gå långsamt. Och det, jag har hört folk gnälla på det. Men folk förstår inte att ju mer han lockar upp dem, ju mer ytor får vi andra. Och han är trygg med det. Vill de gå två på honom? Ja, men gör det då. Han löser det. Så han har varit det stora förlusten vi gjorde i år när han skadade sig. Det är 100% kan säga med rak arm. Sen är det såklart också att vi, alla andra spelare har ju en roll ju, och som är superduktiga. Men han utstrålar ett sånt lugn och ett sånt självförtroende som gör att vårt mittfält blir så mycket bättre. Både som individuellt och som lag. Han skriker och han liksom höjer oss liksom på ett sätt liksom han, man kanske inte uppskattar det alltid när han skriker på en, men han ställer det kravet som man vet att vi har, alltså som vi kan. Han är rak också när vi sitter och pratar på video så här, så när vissa säger så här, men ja, det känns lite så där, så kan man säga rakt ut, ja, men jag köper inte det, vi är här för den anledningen, vi ska göra detta. Alltså sådana saker är jätteviktiga. Sen är det inte alltid att folk kanske har uppskattat han utifrån. Kanske sett han som långsam och såna här saker. Men de måste säga hela bilden av hur viktig han har varit. Framförallt i år innan han skadade sig. Wow alltså, vilken spelare.
Allsvensk kapacitet.
110%. 110%. Och där har vi ju spelare i Melker också.
Melker Heijer.
Ja. Hade han bara varit 2% klokare i sitt huvud.
Vad menar du då?
Ja, men inte spelat när han hade ont. Han är valp, ja, så han är ung. Och det, så är det med unga. De vill ju spela till varje pris, även fast det gör lite ont. Och de har charm med det också. Men problemet med Melker i detta fallet, det är att, jag tror inte han förstod hur viktig han var i vårt lagbygge. Vilket innebär att när han spelar trots att han hade ont och sen missar några matcher till, så skadar det oss mer än de minuter han spelar. För han är så pass viktig. Och det har jag sagt rakt ut till han också.
Hur bra kan han bli?
Han har ju potential. Han är ju den som har högst potentialnivå i Landskrona Boys idag. Utan problem. Utan snack. Och det är så jävla gött. Jag var först som hyllan och så i media.
Har du det?
Ja, lär jag. Lär jag. Mm. Och det vet han om oss. Så han har fribiljett att vara honom när jag säger. Det är gott.
Du kan se en utlandskarriär framför dig.
Ja, det kan jag. Det kan jag. Han är riktigt, riktigt bra. Jag tror han har lärt sig mycket denna säsongen också. Allt ifrån hur man... med just de här skadorna, våga säga till liksom att har du ont, ja men gå igenom vad är det som gör ont, vad kan bli värre, ja men har du ont i din lilltå eller tå, ja men spela med det, har du ont i en ljumske, ja, kanske lite större risk, men just sådana saker jag tror han har lärt sig mycket detta året.
Perfekt, ska vi stanna där?
Ja, shit, vi hade kunnat sitta här hela kvällen. Jag vet inte hur länge vi har snackat.
Nu har vi pratat i... Är det bara 1 timme och 16 minuter?
Ja, ja. Men ska vi...
Har du en timme till i dig?
Ja, ja, det är inga problem. Men vi kan väl ändå avsluta med att jag får säga tack en gång till alla som stöttat oss i Landskrona Boys. Och jag tror att Boys har något riktigt intressant på gång. Tror jag. Även om det är ont i mig att inte få vara kvar. Men de har något intressant på gång och jag tror hårt på Billy och Max. Och det tycker jag att alla ska göra.
Då sätter vi punkt.
Gör vi.
Tack så mycket, Niklas.
Cool. Tack själv.
Tack.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.